بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله خير عبد الله, بارك الله فيك في din härliga föreläsning. ما شاء الله, alltid lika inspirerande att höra om Allah subhanahu wa ta'ala och hans verk. Det är ju verkligen så att det här verket, den här världen, vittnar om en skapare. Det är inget snack om saken. Vart man än vänder sig så finns det bevis och belägg för att han finns. Men inte bara det. I dess utformning så finns ett annat budskap. I sättet den är uppbyggd på och alla de element och fenomen som den har fyllts med finns ett budskap till oss skapelser. Även innan några profeter, även innan Gud, jag kommer använda ordet Gud med tanke på de kristna som kanske lyssnar. För min föreläsning kommer handla om kristendomen. Så jag kommer använda ordet Gud om ni inte misstycker, men det är Allah subhanahu wa ta'ala. Att den här världen är en risala, den är ett budskap till oss redan innan Gud sänder några profeter. Hur då? Med tanke på att den är så intrikat och komplicerad så får vi en upplevelse eller ett hum om skaparen själv. Att han är enormt mäktig. Men inte bara det. Vi förnimmer både ljuvliga saker, underbara, härliga, sublima saker här i världen. Sinnlig njutning av olika slag. Men också sublima saker som vänskap, längtan, hopp. Det är en raffinerad värld. Och vi får också uppleva lidande. Det allra högsta lidande, både fysiskt och mentalt. Vad är då budskapet till oss? Vad är vår naturliga respons om världen ser ut så här? Vad borde vi känna inför skaparen? Med en sån här värld. Undergivenhet. Underkastelse. Vördnad. Fruktan. Och kärlek såklart. Det här är det utgångspunkten. Om vi är människor, homo sapiens. Och det här är världen. Och det här är skaparens värld. Vad borde vi känna? Det är ingen likgiltig värld. Det är inte på skoj. Det kan inte bli mer allvarligt. Det är en sträng värld. Samtidigt så underbart härlig. Allt det här på en gång. Så vi borde falla till marken från dag ett, redan innan någon profet säger åt oss att göra det. Min föreläsning kommer handla om kristendomen. Bara en av kristendomens doktriner. Och om vi har kristna lyssnare live eller här, så vill jag be er att inte ta illa upp för att jag kritiserar er tro. Det här är inte en attack mot er. Även om det absolut kommer att kännas så. För det gör det. Ytterst få religiösa människor kan ta emot kritik för vad det är. Men nu är det så att vi talar ju om själens eviga boning. Vi talar om att behaga skaparen. Och jag tror att det då har vi inte utrymme för att hymla med sanningen. Och det som vi är övertygade om är sanningen. Kristendomen har tre läror som de bygger hela sin religion på. De här lärorna är starkt sammankopplade med varandra. De är om Guds väsen, att han är treenig. Ni känner till det. Treenige Gud. Det är tron att Jesus från Nasaret, han var Gud. Gud och människa. Och det är då slutligen tron på korsfästelsen som en historisk händelse, men i synnerhet syftet bakom korsfästelsen. Meningen med det. De här tre hör ihop. Gud måste vara tre, säger de, för att en ska kunna komma ner och bli människa. Den här människan måste vara Gud för att hans offer på korset ska vara värt någonting. Så alla de här tre är grundläggande och nödvändiga för att deras tro ska hålla ihop. Jag skulle helst ha velat prata om alla de här tre, men eftersom tiden är knapp så kan jag endast prata om en av dem. Och jag tänkte tala om treenigheten. Därför att än idag så försvarar de kristna treenighetsläran och försöker till och med rationalisera den. Säga att den är fullt logiskt följdriktig och konsekvent och rationell. Och jag upplever i deras försvar att det är som att de egentligen river upp damm varje gång. Man kommer inte till pudens kärna. Det finns en elefant i rummet och den döljer man hela tiden. Och om det ska vara så, ja då förtjänar den att också kontinuerligt kritiseras. Ett annat skäl till varför jag valt att tala om treenigheten är för att jag stötte på en video där en självutnämnd predikant, kristen, som säger då att han har varit imam och muslim. Han predikar nu runt om i kyrkorna. Och jag hade ett litet samtal med honom på chatt där jag utmanade hans påståenden och sådär. Han sa då, klicka på den här länken och du kommer se, jag har ett föredrag i en kyrka, så får du se. Och det var ett föredrag, han pratar engelska för övrigt, där han undervisar sina kristna trosfränder om just treenigheten. Och i det där föredraget så säger han, yeah, Muslims, they have a difficulty in understanding the Trinity. Så jag ser rätt, för jag tror att jag förstår treenigheten väldigt väl. Och i min chatt med honom så framgick det att jag kunde den bättre än han själv. Så när, om de ska ha den här attityden, och det är inte första gången jag ser det, ja, det här ser man ofta. Muslims have a difficulty in understanding the Trinity. Muslims, alltså muslimer förstår inte treenigheten. De tror det här och de tror det här, men vinsan, vi säger det här. Och jag säger nej, vi vet att ni säger det här. Och det är fel också. Så därför vill jag tala om treenigheten. Men det finns kanske ett viktigare skäl till varför jag vill tala om just treenigheten. Och det är därför att den katolska katekesen själv, som är då en skrift i vilken de katolska kyrkan då lägger fram treenigheten väldigt tydligt, och alla andra läror också för övrigt. Där står det så här. Alla kristnas tro har sin grund i treenigheten. Och det står också, det är den mest grundläggande och väsentliga trosläran i trossanningarnas hierarki. Det betyder att det inte är någonting en kristen bara kan vifta bort. Ja, ja, okej, den har sina brister, men det är inte det allra viktigaste. Jo, det är det allra viktigaste. Och om det är det allra viktigaste och det är bristfälligt, då bör du kanske ta dig en funderare. Så vad är det då? Lite närmare. Vad är det då treenighetsläran säger? Återigen så ska jag läsa ur katolska katekesen. Och jag vill också påminna om att Sverige och Svenska kyrkan i synnerhet, det är ju protestanter. Men när det gäller treenighetsläran och även Jesus då påstådda dubbla natur, så är man helt överens mellan de här två kyrkorna. Man tror samma sak. Deras meningsskiljaktigheter gäller andra saker. Så när jag läser den katolska katekesen så skulle Luther och Calvin och alla protestanter säga, ja, det där stämmer. Okej. Läran själv har vissa ingredienser som alla måste vara med för att treenighetstron ska vara korrekt, enligt kristna kyrkan själv. Vi läser från katekesen. Det finns bara en enda Gud, Fadern, allhärskaren, hans enda son och den helige ande, den allra heligaste treenigheten. Det står vidare, treenigheten är en enda. Vi tror inte på tre gudar, utan på en enda Gud i tre personer. Är ni med? Försök att hålla i åtanke nu den här första ingrediensen. Det här. Alltså tre personer i en Gud. Och de är väldigt noggranna med att det inte rör sig om tre gudar. Det är en Gud. En Gud, säger de. Ha, nästa ingrediens eller faktor då. De gudomliga personerna är verkligen skilda från varandra. Står vidare. Den som är son är inte fader. Och den som är fader är inte son, och inte heller är den helige ande fader eller son. Också en jätteviktig doktrin i deras lära. Häng med nu. Slutligen då det sista ingrediensen. De gudomliga personerna delar inte upp den gudomliga enheten mellan sig, utan var och en av dem är Gud helt och hållet. Fadern är detsamma som sonen. Uppmärksam nu, de sa tidigare att fadern är inte sonen. Det vill säga att individen fadern är inte sonen. Ber man till fadern, säger de, så har du inte bett till sonen. Viktigt. Men här säger de att fadern är detsamma som sonen. Låt mig förklara, fortsätta. Fadern är detsamma som sonen. Sonen är detsamma som fadern. Och fadern och sonen är detsamma som den helige ande. Det vill säga när det gäller naturen. En enda Gud. Och här har vi då, inte världens finaste teckning, det skulle ha varit en PowerPoint-presentation, men det blev det här. Jag tackar ledningen för att ha lånat ut sitt kontor till mig. Jag kunde klara av den här. Det här är den så kallade treenighetsskölden då, med vilken de ämnar illustrera sin troslära på ett lätt sätt. Här ser vi då fadern, sonen och den helige ande. Så fadern är inte helige ande och helige ande är inte sonen och sonen är inte fadern. Men alla är Gud. Jättefiffigt. Kan ni se där borta? Jag hoppas att skriften räcker så. Okej. Men vi tänker då att, nej men vänta nu. Det här är ju kanske en motsägelse, för att ni sa ju att den här var Gud. Och blir det inte då tre gudar, som säger ni samtidigt att det är en Gud? Och då skulle den här före detta muslimen säga, nej, du är muslim va? Nej, vi sa ju att det var tre personer i en Gud. Motsägelsefullt skulle han säga. Motsägelsefullt skulle det vara om vi sa tre personer och en person. Och det här sa han också på sitt föredrag. Vi muslimer har inte fattat. Vi tror att de kristna tror på tre personer i en person. Men no, we don't believe in that. We believe in three persons in one God, in one nature. Aha. Och då får han såklart ovationer från sina kristna trosfränder. Och vad skönt att vi har rätt och muslimerna har fel. Och vad dumma de är. Om det är så att det handlar om att då säger vi att, som sagt, att Gud är tre personer i en natur. De delar samma natur. Och då säger de kanske att precis som att Johan, Karl och Filip, de är alla tre personer med en enda mänsklig natur. Eller hur? De är inte tre mänskliga naturer. En natur. Ja visst. Jättetydligt. Det här påminner mig om en sak. Jag ska förklara snart. Ta det här glaset med vatten i. Vi låtsas att det kostar $1.50 och 50 cent. Vi vet också att glaset kostar $1 mer än innehållet. Vad kostar glaset? Jag säger att glaset med dess innehåll kostar 1.50. Glaset kostar $1 mer än innehållet. Vad kostar glaset?
Det är jättekonstigt.
Nej, säg bara.
2.50.
Nej. Det här tillsammans kostar 1.50.
Okay.
Och glaset kostar $1 mer än innehållet. Säg fort, kanon. $1. Bra, $1. Det är solklart, eller hur? Förutom att det är fel. För jag sa ju att glaset kostar $1 mer än saften. Om glaset kostar $1 och saften kostar 50 cent, då är ju bara glaset 50 cent dyrare. Men så funkar våra hjärnor. Och det kan ju se ut så när jag visar den här. Ja, titta, det är bara en gud. Ska vi prata om något annat nu? Rätt svar är att saften här, eller vattnet, kostar 25 cent. Och glaset kostar 1.25. Men vår hjärna funkar så här. Vi gör sådana här fel. Och när de gör den här illustrationen i kyrkor och för barn och på kyrkans barntimme, så kommer de bara, Gud, en. Personer, tre. Piece of cake. Men låt mig då få komma med en egen treenighetssköld. Vi kollar här, vi låtsas att det här inte är farligt. Stefan Löfven, Antje Jacklén, ärkebiskopen, och Zlatan, de är ju alla människa, eller hur? Ja eller nej?
Ja,
då ser vi här. Tre personer och en människa. Eller hur? Stefan och Antje och Zlatan är en människa, right? Nej, det är tre människor. Och de har en natur. Att de har en natur gör inte dem till en människa. Och tre personer med gudomlig natur gör de inte till en gud, utan tre gudar. Vi kan ta Tor, Lok och Oden, de är alla asagud. Det är tre asagudar. Knatte, Fnatte, Tjatte är alla anka, men det är tre ankor. Jag menar, kom igen. Gregorius av Nyssa, han var en biskop som levde i slutet av 300-talet. Han har faktiskt märke till det här och skrev det till en annan biskop som hade kommit just med den här människa- och naturliknelsen som en förklaring på treenigheten. För övrigt, Gregorius av Nyssa anses vara en av treenighetens allra största försvarare. Men han förstod att det här håller inte. Han sa till den här Ablavius, du påstår alltså att okej, vi har tre personer då som delar samma natur. Men varför är det så att när vi pratar om människor så har vi inga problem med att säga att var han två, tre, fyra, fem människor. Men när det gäller Gud så får vi inte säga det. Ja, ärendet är högst komplicerat, sa han. Sen skickade han ett nytt brev. Jag har en lösning. Vad är det för religion som behöver massa lösningar? Men han hade en lösning då. Guld. Han förstod att överordnade begrepp, till exempel substanser, har den kvaliteten att när man pratar om dem i plural, de har ingen pluralform. Man säger inte flera guldor. Han förklarar så här. Vi har tre guldmynt. Då säger man ju så här. Titta, vi har tre guldmynt. Mynten är tre, men guldet är vad då? Ett. Halleluja. En lösning. Men det är ju också, det funkar ju inte. Men han tyckte att det var det här han höll vid. Och jag kan faktiskt läsa från katolska katechesen. Då säger man precis, de har hållit fast vid det här natur och substans. Precis de här två. Var och en av de tre personerna är denna verklighet. Den gudomliga substansen, det gudomliga väsendet eller den gudomliga naturen. Då man talar om dessa tre personer och betraktar deras relationer med varandra, tror man ändå på en enda natur eller substans. Så det är en idag, så tror man på det här. Men varför funkar inte det här då? Varför funkar inte den här liknelsen eller förklaringen? Well, först och främst, hur kan man tala om Gud som en substans? Alltså rent instinktivt, intuitivt. Sen när har Gud blivit en abstrakt något? Han är ju en han är inte en det. Han är en vem, inte en vad. I hela gamla testamentet så är ju, han är ju ett väs, en någon. Så hur kan han plötsligt bli bara någon substans? Är det det här priset man är beredd alltså att betala för att försvara sin doktrin? Uppenbarligen. Det är det första. Det andra är, vi talar om det väsen med vilket vi ska ha en relation. Inte bara ett ämne. Och vilka är det ni har en relation med? Jo, kristna. Ni har en relation med tre. Det är den som ska vara en. Inte ämnet som de alla består av. Vi pratar inte om. Vi pratar ju om relationen människa-Gud. Och han är tre i er lära. Så det hjälpte inte ur den där heller. Dessutom har du ju nu, kär Gregorius, delat upp gudomen. Och det fick man ju enligt er egna läror inte göra. Vi delar inte upp gudomen. För hur man än vrider och vänder på det, så är ju ett mynt här, representerar ju inte allt guld här. Det är sant att den är guld rakt igenom, men den är ju inte allt guld. Och enligt er lära så är ju var och en av personerna Gud helt och hållet, inte en del av Gud. Så ni har delat upp gudomen. Och fjärde då, myntet själv är inte hela Gud. Alltså förstå skillnaden här. Ni har delat upp gudomen, det får man inte göra. Och ni har också sagt att en här är bara 33%. Prata med en kristen idag och han kommer säga nej. En person är inte 33% av Gud. Han är Gud helt och fullt. Men kära Gregorius, i så fall har du också misslyckats. Och jag vill då snabbt flika in här med tid när det gäller det här med exempel. Många kristna teologer menar att de här exemplen inte funkar. Ibland hör man det här med ägget. Att Gud är, att enheten är som ett ägg med tre delar. Och det funkar inte för att skalet representerar inte hela ägget och inte vitan och gulan heller. Och samma gäller triangel. För övrigt den här så kallade ex-muslimen. Han sa det, ja, triangel är däremot en ganska bra liknelse. En linje. Alltså tre linjer, en triangel. Återigen, en linje representerar inte triangeln. Men enligt er så är en person Gud. En linje var en linje, har ingenting med triangel att göra. Och sen också det här med vattnet. De säger att vattnet kan ha olika former. Flytande, gas och fast. Men det är bara ett ämne, vatten. Och samma då med Gud. Och det här är fel. De rätt lära är inte att fadern kommer ner och ändrar sig som ett modus. Han ändrar sig och blir sonen. Och sedan blir han helige ande. Och sen blir han fadern. Vilket är fallet med vattnet. Vatten kan ju inte vara flytande och fast. Och gas på en gång. Så den där liknelsen, de som har lite koll säger, använd inte den heller. Men det här med natur och guld, det håller de fast i. Och det kunde jag ju då läsa ur katolska katechesen. Nu ska vi se på bara tiden lite grann. Ja. Så de tror alltså helt klart på tre gudar. Och jag tycker att filosofen Richard Cartwright, som har skrivit en avhandling som heter just The Logical Problem of the Trinity, han sammanfattar det här så skönt när det gäller just hur solklart det är att det handlar om tre gudar. Så jag skulle helst vilja läsa det på engelska, men jag läser det på svenska då. Kanske inte alla kan engelska. Så om alla an, alltså bokstaven A, om alla an är ben, så kan det inte finnas färre ben än det finns an. Eller hur? Det kan ju finnas fler ben här borta, men inte färre. Och han fortsätter då. Den här principen anser jag vara högst då förenlig med sunt förnuft. Och om varje katt är ett djur, så kan det inte finnas färre djur än det finns katter. Det kan finnas andra djur. Om vi har tre katter och det är tre djur, men det finns giraffer och larver också. Men minst tre. Mm-hmm. Han fortsätter. Om varje senator från Massachusetts är en demokrat, så kan det inte finnas färre demokrater än senatorer från Massachusetts. Just so. om varje gudomlig person är en gud, så kan det inte finnas färre gudar än det finns gudomliga personer. Så är det bara. Och jag tycker det sammanfattar ganska tydligt att man, det är någonting man inte kommer undan. Okej. De tror alltså på tre gudar, vare sig de säger det eller inte. Och jag tycker att den afanasianska trosbekännelsen belyser någonting väldigt viktigt. Vad är det för något, afanasianska trosbekännelsen? Ja, det är då en sammanfattning av just treenighetsläran hos de kristna. Och även Svenska kyrkan refererar till den som den bäst framlagda, eller mest, den tydligaste utläggningen av treenigheten. Och där står det så här. Jag ska försöka blabba på lite om jag får komma till. Ja, eviga fadern och evige sonen och även heliga ande. Och likaväl icke tre eviga, utan en enda evig. Då fortsätter jag, hoppar över lite. Och fadern är allsmäktig, sonen är allsmäktig och heliga ande är allsmäktig. Och inte tre allsmäktiga, en allsmäktig. Den fortsätter. Fadern är Gud, sonen är Gud och den heliga ande är Gud. Och likväl inte tre gudar, utan en enda Gud. Så är fadern herre, sonen är herre och den heliga ande är herre. Och likväl inte tre herrar, utan en enda herre. Lyssna nu. Så som vi av den kristna sanningen nödgas att bekänna varje person för sig, både så som Gud och Herre, så förhindras vi av den kristna tron att nämna tre gudar eller herrar. Så det är en läpparnas bekännelse. Det handlar alltså om att, jag menar, det är så dumt. Det är ungefär som att vi har en person som går in och mördar folk. Och så kallar vi, men du är ju en mördare. Nej, jo, en som mördar folk är en mördare. Orden, alltså handlingar och ord har betyder någonting. När du säger att den här personen, han är absolut inte den här, vitt åtskild. Och här har vi då Gud själv. Nej, den här är en annan person. Han är Gud själv. Här har vi en person. Hej, du är Gud själv. Det här betyder någonting. Det blir, orden upphör att ha någon mening. Vi kan inte prata längre om det, så att vi kan i ena stunden bekräfta här och säga att det här är vägen till salighet. Om du å andra sidan säger det, och vi tror bara på en gud. Det blir nonsens. Det betyder ingenting. Det blir tomma ord. Och jag tycker att det finns ett förtryck i den här grejen också. Att de har den här trosbekännelsen. Vi förbjuds att säga det. Och vad är det för uppfattning om Gud själv, undrar jag. Är det det han kräver av oss? Att du i ditt hjärta då tror på tre herrar. Men du ska samtidigt med dina tunga erkänna tron på en enda gud. Vad är det för uppfattning om Gud? Det här är inte sanningen, om vi ska återgå till konferensens ämne. Jag kommer som en motpol här till det sköna och rena och korrekta och uppenbart rätta i islam. Och så kontrasterar jag det med kristendomen som får den att bara skaka på huvudet. Vad är det här? Och nu vill jag fråga er, vad är det för sorts avguderi de har hamnat i? Kirk i vadå? Rububia, Ulohia, Asma och Sifat. Jag vet inte om ni har hängt med brödernas lektioner här. Absolut. Men hittills i min föreläsning så har vi faktiskt i synnerhet Holmkirk i Rububia, i herraväldet. För de pratar om tre herrar, tre som råder. Har de inget svar? Om det här var ett problem redan för hundratals år sedan, då måste man ha formulerat något slags svar, kan man tänka sig. Förutom då Gregorius försök med guldet. Och det är ju självklart den utväg de alltid tar, och det är att det är ett mysterium. Så de kommer med, vadå, ni säger också, vi tror på Guds egenskaper utan att ifrågasätta dess exakta beskaffenhet. Vi också. Vi tror på den här treenigheten och vi håller inte på att gå in i hur det kan vara så. Ja, återigen har du virvlat upp damm för att på något göra en slags test vi är, att vi är på i samma båt här. Men icke. Först och främst, treenigheten är inte ett mysterium. Ett mysterium är, om jag tittar här på, låt säga att jag ska precis dricka den här saften och så är den inte här längre. Men då var det mystiskt. Varför är det mystiskt? Jo, varför skulle Abdullah ta min saft? Det är lite konstigt. Det är ju lite mysterium. Vad håller han på med? Du vet. Är mitt föreläsning så dålig att jag ska törsta mig iväg härifrån? Så det är mystiskt. Det får vi ta sen. Nej, men ett mysterium är till exempel vår tro på själen. Hur kan själen, liksom, var är själen? Var är det här inne här på något? Jag tittar ut genom ögon. Alltså var, och hur kommer den ut ur oss sen? Syns det? Det här mysterium, wow. Är det en motsägelse? Är det en motsägelse att vi har en själ? Nej, det är ingen motsägelse. Det är inte inkonsekvent, det är inte irrationellt. Det är högst rationellt. Men hur den är, det vet jag inte. Det är ett mysterium. En motsägelse däremot skulle det vara om jag sa, människan har en själ, människan har två själar. Ja, nu får du skärpa dig. Jo, en själ, två själ. Och du får inte säga något annat. Så när det gäller treenigheten så har vi visat att det inte är ett mysterium, utan det är en motsägelse. Det står det number one. Det är det första punkten. Det andra är, hör här, vi pratar egentligen inte om Gud. Vi pratar om en utsaga om Gud. Alltså information om Gud. Får information om Gud vara ett mysterium eller motsägelsefull? Eller så här svår att förstå? Gud har inte kommit och skrivit under på att den här läran är sann. Om det var så att vi alla samlades framför Gud och han sa någonting och vi tyckte att det verkade motsägelsefullt, och så handlar det om att acceptera eller inte acceptera. Okej, då får man väl acceptera. En ful tanke, Staffan, jag tycker inte om den, jag ber om ursäkt. Men då hade situationen varit annorlunda. Men det här är ju bara läror, alltså det är människor som säger att så här är Gud. Nej, vi pratar alltså inte om Gud. Kan Guds läror vara motsägelsefulla? Vad är det då för syfte med uppenbarelse, kan man undra. Är det meningen att vi, och särskilt då, lägger till en ny växel? Du ska tro på det för att hamna i paradiset. Och om du inte gör det så hamnar du i helvetet. Herregud, de som inte tror på det här gör ju det för Guds skull. De som förnekar det, det är ju för att hedra och ära Herren som de gör det. Vad är det för lära som drar till sig avgudadyrkare mer än en muahid, en som aldrig skulle sätta gudar vid Guds sida? För jag tänkte verkligen på det. Att den här är man redan i sitt hjärta lite så att man dras till att tro på fler än en gud, då är det lättare för en att acceptera den här. Men någon som är en hanif, någon som är en gudshängiven människa som tror på en herre, det blir svårare för honom. Och denna hängivenhet ska då leda honom till helvetet. Alltså det leder till så jättefula onda tankar om Rabbul Alamin. Och man ahsana dinan min man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wa ittaba millata ibrahim hanifan. Vad är det bättre än den som underkastar sig Allah och gör goda gärningar och följer Abrahams religion, denna Guds hängivna människa? Det är ju verkligen så, med tanke på vad Abdullah också har sagt, denna intrikata värld. Det här, det är ju den bästa och mest rätta religionen, den sannaste religionen, den enda sanna religionen, men den religion som man också kan argumentera för. Så att tänka sig att Gud skulle kräva tron på det här leder till väldigt märklig syn på Rabbul Alamin. Okej, jag har faktiskt en halvtimme, jag har 2 minuter till. De gör också kyrk i vadå? De har också avgudadyrkan i vadå? Olohia. För låt säga nu att det stannade vid att de trodde på tre herrar. De tror på tre herrar som heter råd. Ett gudomligt råd av tre herrar. Det skulle redan vara kuffer och kyrk. Det är inte det jag pratar om. Jag vill bara visa hur de lägger i ytterligare en växel då. Låt säga att de trodde att det var ett gudomligt råd. Och de alltid vände sig till det där rådet. Och hade de åtminstone i sin ibada, i sin dyrkan, vänt sig till en entitet, eller hur? De kanske säger gudomliga rådet, eller vad man skulle kalla det. Treenige Gud, till exempel. Men när man öppnar psalmboken, svenska psalmboken, som de då läser i kyrkan under deras mässor och nattvard, då ser man ju att de dyrkar ju tre. Det är ju först att man står så här: o du fader som skapade världen och gav oss allt det fina. O du son som dog för våra synder på korset och frälste oss. O heliga ande som ger liv åt kyrkan och ger liv åt jorden. Men herregud, har inte du tre ma'budat då? Är det här inte tre dyrkans objekt? Tre gudar med litet g. Bibeln själv förklarar att allt som dyrkas är en gud. Till och med mammon, alltså det världsliga, kan kallas gud. Med litet g. Och nu dyrkar du tre. Du säger tre personer och varje person ska dyrkas. Ja, men då har du åtminstone tre gudar med litet g. Kom igen. I tillägg till att du tror på tre gudar med stort G. Så vi har alltså, jag håller på att avsluta nu, de gör kyrk i Rubovia,
De är kyrklig olohia. Och de är då tvingade att säga att de tror på en enda gud. Och dyrkar en enda gud. Det kommer de säga också. Och just det, förlåt. En snabb sak till. När det gäller deras försvar. De säger också så här. Gud måste vara tre. Varför det? Jo, för han är så kärleksfull. Hur kunde han älska någon om han bara var en? Innan han skapade världen. Hur kan han ha egenskapen kärleksfull om det inte finns någon att älska? Det betyder att han blir beroende av skapelsen för att kunna ha egenskapen älska. Förstår ni? Förstår ni invändningen? Det betyder att han måste vara tre, för de här tre kan då älska varandra. Jaha, en lösning. Och därför blir det inte nog att de då vill försvara treenigheterna och säga att den är rationell och helt okej. De ska till och med då höja den. Som muslimer till exempel, att de tror på en gud. Ja, det är en brist. Vad är svaret på den här frågan? Förutom Allahu musta'an och subhanallah och la ilaha illallah och inna Allah yahdi man yasha. Jo, nämligen att först och främst, kristna tror ju också att Gud är nåderik. Han förlåter synder. Hur kunde han göra det innan skapelsen? Förlät personerna varandra? Syndar personerna då, eller? Nej. Så det betyder att han kan vara nåderik även utan två personer som han måste vara nåderik mot innan skapelsen. Det är en inneboende egenskap att Gud är nåderik. Han behöver inte en skapelse för att vara nåderik. Inte ens en människa behöver en annan skapelse för att ha vissa egenskaper. Du kan ha någon som växer upp på en öde ö. Han skulle kunna vara potentiellt kärleksfull. Men han har inte gett sig till känna. Han har inte tagit något uttryck ännu. Han har inte träffat någon. Men att säga han där, han är en icke-kärleksfull människa. Varför det? Jo, för att han inte har visat det. Nej, han kan i sig själv vara kärleksfull. Hur som helst, jag ska sluta nu. Och jag vill att om vi har någon kristen som lyssnar, jag ser ingen, det verkar som att vi inte har någon här, men kanske på online. Så vill jag ge ett sista råd. Och det är faktiskt att du ber till Gud. Och om ordet Allah, till exempel, vilket är det arabiska ordet för skaparen, om det känns främmande, kanske ovanligt, så ska du absolut inte använda det, även om det är ett riktigt ett av Guds namn, medan Gud inte är det. Så jag tycker som sagt att du ska vända dig till skaparen. Det kan ju inte bli fel, eller hur? Du har inte varit illojal mot Jesus. Du har inte varit illojal mot kyrkan. Du är illojal mot dig själv om du inte gör det. Och du är illojal mot skaparen om du inte gör det här. Du är lojal mot din tro om du låter bli. Men om tron är fel, vad har det då för värde? Så jag vädjar till dig nu att du ikväll, i natt, stänger dörren och verkligen uppriktigt ber till skaparen att visa dig sanningen om Jesus. Visa dig sanningen om den sista profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och islam. Och vara öppen inför tanken att islam verkligen är sanningen från världens herre. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.